Det femte vittnet av Michael Connelly i översättning av Patrik Hammarsten. Del 1. De magiska orden. Kapitel 1. Mrs. Penna vände sig om mot mig och höll vädjande upp händerna. Hon talade med stark brytning och valde engelska när hon avslutningsvis riktade sig direkt till mig. Ni hjälper mig, snälla Mr. Mickey. Jag såg på Rojas som hade vänt sig om i framsätet trots att han inte behövde översätta åt mig. Sen tittade jag över Mrs. Pennas axel och ut genom bilrutan på det hus hon så desperat försökte hänga sig kvar vid. Ett bleknat rosa hus på två rum och kök med en torftig trädgård innanför stängslet. Trappsteget av betong till verandan var nedklottrat och det enda som gick att tyda var talet 13. Det var inte adressen. Det visade att man var lojal. Till sist såg jag på henne igen. Hon var 44 år och attraktiv på något slitet vis. Hon var ensamstående, hade 3 tonåriga söner och hade inte betalat av huslånet på 9 månader. Nu hade banken begärt utmätning och var helt enkelt på väg att sälja huset. Den exekutiva auktionen skulle hållas om 3 månader. Det spelade ingen roll att huset inte var värt särskilt mycket eller att det stod i södra LA i ett område med gängproblem. Någon skulle köpa det och Mrs. Penna skulle bli hyresgäst istället för husägare. Förutsatt att den nya ägaren inte vräkte henne. Hon hade förlitat sig på Florencia 13 i åratal. Men tiderna hade förändrats. Nu hjälpte det inte att tillhöra ett gäng. Hon behövde en advokat. Hon behövde mig. Säg att jag ska göra mitt bästa, sa jag. Säg att jag är ganska säker på att jag kan stoppa auktionen och bestrida själva utmätningen. Det kommer i alla fall att sakta ner det hela. Det ger oss tid att komma fram till en långsiktig plan. Vi kanske kan få henne på fötter. Jag nickade och väntade medan Rojas översatte. Jag hade anlitat Rojas som chaufför och tolk ända sedan jag köpt ett reklampaket som sändes på de spanska radiostationerna. Jag kände att telefonen vibrerade i fickan. Den övre delen av mitt lår tolkades som ett sms snarare än ett telefonsamtal, då telefonen vibrerade längre. Hur som helst struntade jag i det. När Rojas hade översatt fortsatte jag innan Mrs. Penna hann svara. Säg att hon måste förstå att det här inte är någon lösning på hennes problem. Jag kan ordna med uppskov och vi kan förhandla med hennes bank. Men jag kan inte lova att hon inte blir av med huset. Egentligen har hon faktiskt redan blivit av med huset. Jag kommer att skaffa tillbaka det, men sen måste hon ta itu med banken. Rojas översatte och gestikulerade med händerna där jag inte hade gjort det. Så småningom skulle Mrs. Penna ändå bli tvungen att flytta. Allt handlade om hur långt hon ville att jag skulle gå. Personlig konkurs skulle ge oss ännu ett år. Men hon behövde inte bestämma det nu. Säg också att jag måste få betalt för mitt arbete. Ge henne tidsschemat. 1 000 i förskott och betalning varje månad. Hur mycket varje månad och hur länge? Jag tittade på huset igen. Mrs. Penn hade bjudit in mig, men jag föredrog att ha mötet i min bil. I det här området sköts det från bilar. Och jag satte min Lincoln Town Car BPS. Det stod för Ballistic Protection Series. Jag köpte den begagnad av änkan till en av Sinaloa-kartellens mördade hantlangare. Dörrarna var bepansrade och rutorna bestod av 3 lager laminerat glas. De var skottsäkra. Det var inte fönsterrutorna i Mrs. Pennas hus. Det man kunde lära sig av Sinaloa-killens öde var att man inte skulle kliva ur bilen utan anledning. Mrs. Penna hade berättat.